Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det, men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna!
Bögministeriet, Bögministeriet.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasarnovic och jag sitter här med Anton Renström.
God dag, god dag.
God dag Anton och med Thomas Karlhed.
God afton.
Hej Thomas. Hörni, när blev ni starkt berörda senast och av vad?
Jag blev berörd idag när jag tittade på den här trailern för den här filmen som Bögministeriet delade på Facebook, som jag nu inte kommer ihåg vad den här filmen heter.
Som Debbie Destellas.
Vad sa du? Nej, jag måste ta reda på vad den heter. Det handlar om frigörelsekampen som det har gjorts en film på, som var skitfin. Och då blev jag så här skvättig.
In the front line.
Exakt, så heter den. Tack. Och då blev jag så här berörd och gråtig och bara, fan vad fint, vad bra människor har jobbat framför, eller innan oss. Då blev jag så här, fan vad stolt jag är över människan. Och då kom det en liten beröringstår i ögat.
Men det är fint.
Och sen tog du ett glas vin.
Och sen tog ett glas vin.
För att dränka känslorna som poppade upp hemskt. Så är jag hela tiden också. Thomas, du då?
Nej, men jag blev väldigt berörd när, förrgår natt när jag inte sov en timme. Då blev jag väldigt berörd.
Men inte på ett positivt
nej,
sätt.
Men det att när man hör hissen börja gå lite oftare i trappuppgången och sen fåglarna och så lipan i rullgardinen och så här, bara skjut mig, jag skulle upp och ha möte skittidigt. Så här, har ni suttit i team eller Zoom-möte en hel dag?
Nej, jag har suttit större delen och jag fattar precis.
Alltså, jag höll på liksom gå ner och dränka mig efter det så här, och inte sovit en hel natt. Och sitta, men då blir jag väldigt berörd.
Illa berörd.
Illa berörd. Nej, men på just det där temat, jag är ju en stark förespråkare för att jag var ju uppe och hälsade på min särbo uppe i Tärnaby. Ja, jag bröt de här 2-timmarsregeln. De som hatar det får deal with it.
Vi hade inte sett cancel.
men Mikro, det beror hur man ser. Min mamma har ju en teori att om man åker till Arlanda, det tar x antal minuter, sen flyger du och sen så åker du bil. Så då är det 2 timmar totalt sett. Så egentligen har du inte brutit.
Alltså, jag åkte ju nattåg, så, men däremot så gjorde det jättebra. Jag var isolerad. Jag hade liksom det var inte 2 personer i någon sovhytt. De bokade så att man...
man var själv i varje hytt.
I alla fall i våran vagn så var det så att alla... Vi var först 3 och sen så fördelade de ut oss på hytter.
3 stycken på tåget.
Men du tog ändå med lite Stockholms-corona till Norrland.
Ja, nej, jag var faktiskt väldigt försiktig innan också eftersom min särbo jobbar för hemtjänsten. Det vore ju otroligt hemskt. Du
bara gräver din grav. djupare,
fortsätt.
Det har gått tillräckligt länge nu för att det är verkligen det ska vara jag. Men det är ju så ljud. Det är mycket ljusare där än vad det är i Stockholm nu.
Galet.
Jag var verkligen så här att vi måste tejpa aluminiumfolie för fönstret i sovrummet. Och han bara, är du galen? Det kommer ju se tokigt ut. Det kommer se ut som white trash. Jag bara, det skiter jag i. Alltså jag behöver det mörkret. Jag blir så stressad av ljuset.
Norrlandsljuset är ändå härligt.
Men jag blev sist berörd faktiskt igår för att jag kom på lyssnade på den här låten som Baz Luhrmann gjorde 1999 som heter Everybody's Free to Wear Sunscreen, som är baserad faktiskt på en krönika som en kvinnlig journalist skrev i USA. Och den är så himla fin. Och jag har svina råd. Då tyckte jag också att mänskligheten är ändå ganska vacker. Liksom, så.
Var du lite trött när du lyssnade på den? Känslig. Hudlös.
Lite. Kanske.
Men jag tycker man är ganska hudlös här i coronatid. Jag tycker jag gråter för både det ena och det andra. Eller inte gråter, men alltså jag blir så här, känner bara det är fina saker som jag ser hela tiden på TV. Jag kan bli så jätteberörd av såna här banala saker på TV när någon är snäll. Då blir jag så här, Eller de här på Facebook som är hundar, de rädda hundar och katter. Där och sånt där som lever ute, och sen så är det någon människa som tar hand om dem och tvättar dem och så här. Nej, men jag kan sitta och bara lipa hur mycket som helst.
Men jag kan tipsa om en sak. Om man då sitter isolerad hemma och tycker att man har för lite spänning, så kan jag faktiskt rekommendera att titta på The Good Fight, som är nu liksom inne på sin fjärde säsong. Alltså, den är så bra, men den är också så stressande, så att jag liksom upptäckte att jag fick min lilla så här adrenalinkick på en dag av att titta på den. För den är spännande. Det är en advokatfirma i USA och den följer världen i realtid, så de tar upp allting som är Trumps val och vad får det liksom, så att de är i ett parallellt universum, och då i en advokatfirma ägd av en svart majoritet, så det är nästan bara svarta som jobbar. Otroligt intressant, för de tar upp ämnen som är jättesvåra på och lyckas ge dem en komplexitet så att det inte blir svart eller vitt i det där. Så att man blir lite utmanad, och det hela tiden att de är i rätten och man bara, hur ska det här gå? Och så blir man lite stressad och så har man fått dagens stress på slag.
Jag tycker vi börjar låta som ett par hemmafruar som liksom tittar på så här.
Men vi spenderar så mycket tid hemma, det är klart, vi är ju hemmafruar nu.
Ja, det är vi verkligen. Men jag får fan puls när jag ska gå till tvättstugan. Tycker jag mycket som händer. Tycker jag är stressigt en dag när man både ska tvätta och jobba och sköta hemmet. Tycker jag mycket att ta hänsyn till.
Personliga hygienen.
Ja, men vi pratade om det igår med en kompis, att det man pratar om just nu, det är små saker som man tidigare inte ens skulle ha tänkt på att nämna, blir ju så stora nu. För att man gör inte så mycket. Så här, vet du vad jag lagade till middag igår? Ja. Den blir helt plötsligt ett samtalsämne.
Jag köpte en vattenkanna idag, tyckte jag var jättestort. Jag gick till Wiström och köpte en vattenkanna. Det tycker jag att man kan väl prata om.
Ja, men det
dagens händelse.
Dagens händelse. Hörrni, vi tar en jingle och hoppar in i veckans avsnitt.
Ja.
Här är ett lyssnarbrev. Vi har fått ett ganska långt lyssnarbrev från en lyssnare som kallar sig för Vår inre bard, alltså Vår inre bard. Och ämnet är: hur liberala är ni egentligen? Hej kära bögministrar. Hur liberal är jag egentligen? Det är en fråga jag ställt till mig själv oftare och oftare på senaste åren, och jag känner hur min inre Alexander Bard sprattlar vilt i mitt bröst när jag läser nyheter eller tar en kaffe med kollegor på jobbet. Oftast får jag bara nicka med eller gå för debattläget har i mitt tycke blivit lite absurt. Avviker du från den svenska hållningen i någon fråga som rör moral, så blir det ett problem. Och jag tycker ju att Sverige har en mycket problematisk moralism som bara växer. Jag tycker det är fjantigt att en sportarena måste heta Falcon Alkoholfri Arena. Det skulle jag inte uttryckt på jobbet strax innan jul. Hur många barn och kvinnor ville jag se ihjälslagda under storhelgerna egentligen? Jag skäms när jag har utländska kompisar på besök och får stå i brödköerna för att komma in i en butik från 1972 efter att vi kontrollerats av en vakt och välja mellan raderna av dussinboxar. De trodde inte att det var sant. Det var mina kompisars första besök i Sverige och jag ville snabbt tvätta bort den upplevelsen, så jag köpte en kasse is till våra pissjumma bärs och vi begav oss upp på Skinnarviksberget för att träffa ett par andra vänner som då snällt förklarade för mina utländska vänner how very good the systembolaget is. It is the love and quality you don't have that in your country you see. När Tyskland är verkligen inget öl- eller vinland. Det gick inte att mötas där bara. Själv tycker jag att bolaget är trams och Sverige är ju inte mindre drabbat än andra länder av missbruk eller annat relaterat. Den här totala självgodheten, ingen kan bättre. Och med Socialdemokraterna i regering upplever jag att det eskalerat. Vad tycker ni? Det vore intressant att höra. Jag har lyssnat på en del av era avsnitt och har svårt att placera er. Ni verkar tycka att det är kul att dansa med bara över kropp, ta poppers och att ni inte är nykterister. Ni verkar också ha en rätt fri inställning till sex. Samtidigt så hör jag två av ministerna jubla över ett rökförbud på barer, för vuxna, utomhus, överallt. Det är ju galet till och med svenska mått mätt i min värld. Jag röker inte. Jag röker inte ens själv. Men det måste väl vara nog någon gång. I min värld så måste man få röka inne på barer. Men jag vill slippa det så går jag inte dit. Men det har jag förstått är fel åsikt. Jag röker inte men skulle lätt kunna droppa ett par kilo i folkhälsans namn. Och med tanke om mig kanske jag inte borde få sitta på uteserveringar och käka pommes med bea. Det spar pengar i längden för vården om alla gör sig av med dåliga vanor. Men det är alltså bättre för mig om jag skulle kunna avnormalisera för yngre. Men passiva extra kilon är ju inte farligt, lika farligt som rökning. Enligt WHO finns inte passiv rökning utomhus. Och sen så går vår lyssnare och liksom tar fler exempel. Han pratar om surrogatförbudet. Han tar upp Systembolaget, sexköpslagen och narkotikapolitiken och så vidare. Och då är frågan hur liberala är vi egentligen? Vad tycker vi i de här frågorna som till exempel Systembolaget?
Vi eller? Alltså
nej, men vi, eller... Alltså som individer, vad tycker du Thomas?
Ja, ja.
Vi som homosexuella, vi som en homosexuell klick, vad tycker vi om Systembolaget?
Nej, men jag tänker det är ju jag tycker det var jätteroligt skrivet och det är alltid aktuell fråga, speciellt för en svensk liksom, världens modernaste land. Men jag tänker att det handlar ju om, jag tolkar det här vi svenskar någonstans också.
Ja, såklart.
Och sen oss vi som individer.
Ja.
Och det är ju en, för mig är ju, om man börjar med det sista svenskar, eller, så är det ju en konstig paradox. Väldigt liberala men väldigt oliberala samtidigt. Mm. Och där börjar man titta, man kan ju titta på jämförelse med Danmark när man tog två spår egentligen. När det gällde alkohol och droger och liksom prostitution och två vänsterspår egentligen i grunden.
Mm.
Så att jag menar det där är ju, jag håller helt med, det är en paradox. Även fast jag kan tycka att när det gäller rökning så är faktiskt inte vi värst. Jag vill bara säga det. Åk till New York fan för att se hur det är i Tokyo.
Rökförbud menar du?
Ja.
Och Tokyo är ju, där får man inte ens röka på trottoarerna.
Nej, det är rökrut på trottoarerna. Mm. Ja.
Underbart tycker jag. Mer diktatur.
Men Anton, vad känner du om Systembolaget? Spontant, tycker du mer, alltså tycker du om det eller inte? Är du mer positiv eller mer negativt inställd till Systembolaget?
Spontant så har jag med åren blivit mer positiv. Jag har nog varit mer emot det tidigare. Men vid frågan om vi ska ha ett systembolag eller inte så skulle jag nog säga nej.
Mm.
För jag skulle vilja se att vi handskades mer på ett annat sätt. För jag tycker att vi är lite, att vi har en dubbelmoral. Att vi på något sätt säger det är okej att supa huvudet i bitar på lördagen. Men vi reglerar det där genom att sälja alkohol på ett, i butik under statlig insyn på ett sätt som jag kanske inte tror på. Men det är också svårt, jag tycker att det är svårt nu, jag har ju aldrig haft något annat, jag har aldrig bott i ett annat land, så att jag har aldrig haft en annan känsla av det. Det är mer när man är på semester och man går i matvarubutiken och det är praktiskt att köpa drycken samtidigt som du handlar maten, det är mer av lathet. Men jag menar Systembolaget, det har ju blivit en sak som man, ett ärende som man gör. Men jag skulle nog vilja se en typ av upplättning av det, att man åtminstone kunde köpa vin på ICA och Konsum. Det skulle jag nog vilja se. Sen kanske starkspriten behöver kontrolleras. Jag vet inte, det kanske också är dubbelmoral. Jag vet inte.
Jag tänker det här, liberalismen grundar sig i liksom, det är ju klart, om det bara har effekter för dig själv så får du göra vad du vill egentligen. Men det blir problematiskt när det påverkar andra. Och då kan man ju dra det så långt som med sjukvården, kostnaden för sjukvården och sådana saker, men det, man behöver inte gå så långt. Jag menar, min pappa var alkoholist och jag kommer ihåg den här känslan när jag växte upp, varför får det här finnas?
Mm.
Varför får det här existera? Varför gör ingen någonting?
Alltså alkoholen, varför det inte var förbjuden?
Ja, men alltså grejen är att det påverkade vår familj otroligt mycket.
Mm.
Och det finns klara vetenskapliga samband mellan tillgänglighet och konsumtion. Så att jag menar, där det fungerar. Det är liksom det i slutändan. Så där blir dragningen. När, för alkohol är ingen, det är inte bröd eller mjölk eller sådana saker. Det är en drog. Så att då blir det mycket mer komplicerat. Det är klart att man vill kunna köpa rödtjutig på Konsum liksom. Men vad är grunden för liberalismen?
Jag tror att det är här som vi kommer till. Du ställer en väldigt bra fråga. Alltså, vad är skillnaden till exempel på en liberal och en libertarian? För det finns, liksom, det finns ju en skala där.
Ja.
Och jag upplever ju att libertarianismen handlar om alla rättigheter till mig. Men för mig, jag klassar mig som liberal. Men jag inser också att ibland så clashar rättigheter med varandra. Och då måste man ställa dem mot varandra och välja vilken som vinner. Mm. Det är liksom, det är antingen det eller så släpper man allting fritt. Mm. Så för mig är ju till exempel den här frågan om rökning inomhus. Jag kommer ihåg det här. Jag bevakade debatten och jag var rökare på den här tiden. Och jag kan verkligen se att det var ju precis det argumentet, så här, man kan väl gå till ett annat ställe. Problemet är att som marknaden fungerar så kunde man inte driva ett rökfritt ställe, därför att varje sällskap hade någon rökare och det fanns ingen i sällskapet som ville börja bråka. Så att man var så här, men det är bara en kväll, man går ut och sen så hamnar man på stället. Det gjorde ett försök med rökfria krogar innan dess, några som försökte, det gick inget bra, alla var tvungna att ta tillbaka det.
Det låter skittråkigt.
Nej men det
alla tråkiga människor gick
det krävdes, ja, men det krävdes
alla icke-rökare.
Nej, men det krävdes att man satte en ny spelplan istället för att jobba med den gamla. Och helt plötsligt så var det någonting som tycktes om av både rökare och icke-rökare. Utomhus, den är väldigt, så här, jag är sliten till den, men jag känner ingen lust att välja en strid, att börja strida för rökning på uteserveringar. Alltså, någonstans där vi är i världen, så här, välj era strider. Är det det som är det viktigaste? Är det den frihet som känns viktigast att den tas ifrån oss? Mm. Alltså, du vet, jag tänker att om folk hade haft samma engagemang när FRA-lagen gick igenom, alltså då kanske, alltså, det är lite sila mygg och skjuta kameler för mig. Att vara så här, jag är inte helt överförtjust i att man kanske har lite för mycket inskränkningar. Men däremot att röka inomhus, det fanns ett ständigt undantag i arbetsmiljölagstiftningen för folk som jobbade på restaurang. Mm. För du får inte bli utsatt för andrahandsrök. Och du liksom, vad ska man, och då är frågan, är man libertarian? Man säger, de får hitta ett annat jobb. Ja, men det går inte. Vi kan inte ha ett undantag i arbetsmiljölagstiftningen. Så att jag tänker att varje fråga blir komplex. Och det jag tänker,
ta bort
att,
den lagen också.
Liksom,
har vi löst problemet.
Precis. Nej, men någonstans så måste man ju inse att så här, någon gång så ställs frihet mot varandra. Personalens frihet att kunna ha ett arbete där de inte blir skadade, den går för mig före rökarnas frihet att få röka fritt. Det är inte lika viktigt för mig att få röka som att få jobba. Och jag, när det gäller Systembolaget, jag måste säga att jag är positivt inställd, men det tar jag på evidens, för att om man tittar på hur farliga olika droger är för samhälle och för individ, och liksom gör en helhetsbedömning, både skada för på individen och på samhälle, men också man tar in hela faktorer, och The Economist har det här, så att om ni googlar The Economist
då går du ju in på en paternalistisk synpunkt på det här, att skada på dig, på konsumenten.
Men de tar med inte bara skada på, utan också på samhället.
Okay, ja.
De tar med alla aspekter för att göra en objektiv bedömning, det vill säga hur mycket, vad är det som händer. Och då ligger alkohol, det finns bara två droger som ligger över alkohol i farlighet på den skalan. Och det spelar ingen roll hur du skär det, för sen kan du ta skada på individen, skada på samhället. Alkohol är fortfarande...
Vilka är värst?
Heroin och crystal meth är och värre alkohol. Än alkohol. Precis. Och sen så kommer de liksom i stigande... Kokain ligger väldigt nära. Men
det som skadar kroppen.
I det som skadar och samhället. Alltså för det finns också någonting så här, våld. Du blir våldsam på alkohol. Du kan bli våldsam på kokain.
Orsakar olyckor.
Exakt. Och sen så klättrar du neråt och tittar du till exempel, så i Sverige så har vi inte heller några nyanser, så att gräs som i Sverige är liksom på klassen heroin när det gäller lagstiftning och så vidare, så är det en nästan obefintlig skada på samhälle och individer. Det är ingen som blir våldsam på det. Ja, men det finns ett problem kanske med att de tar sig ut i trafiken, men då är snarare problemet att de kör
inkörsport.
De kör för långt.
Ja, jag vet inte. Får ju inte glömma det här.
Man blir skadligt seg i huvudet kanske.
Men jag menar, det är så här, det är så svårt. Jag skulle gärna vilja testa och se och om vi gjorde om och tog bort Systembolagen, om vi gjorde en testperiod på 5 år och lät matvarubutikerna sälja alkohol under den perioden. Och jag menar,
det här är ju... Jag ska inte avbryta.
Nej, men och bara så här, och se vad som skulle ske. För jag menar, det kanske är så att vi är mogna att ta hand om det här själva. Det vet jag inte, men jag menar så här, en alkoholist väntar ju då till dagen efter och köper. Jag menar så, det spelar ju ingen roll om man är sjuk i en sjukdom.
Men det här är ju liksom så vetenskapligt bevisat, att tillgänglighet ökar konsumtion. Mm. Det vi behöver inte testa, vi vet det.
Men så att det är mer misshandel i länder som inte har systembolag?
Om det dricks mer, ja.
Okej.
Okay. Men det kan också våra konsumtionsvanor har ju förändrats ganska betydligt. Ja. Vi dricker mera idag, ja. Fast vi dricker betydligt mindre än i Frankrike och sådana länder. Mm. Däremot så dricker vi mindre starksprit. Och starkspriten, där har man också, det förändrar ju också reaktionen. Starkspriten blir ju... Det var nog mera våld på den tiden. Alltså vodka...
När man tog en sup.
Ja, men så blir det en annan fylla. Så att det är liksom, jag tror att det där har betydelse också för våld i slutändan. Liksom och vilken typ av fest liksom, det uppdrar den biten. Men att tillgänglighet ökar konsumtionen, det behöver vi testa.
Jag blir ju aldrig våldsam själv, och jag har aldrig heller umgåtts med varken vänner eller familj som blir våldsamma. Så för mig är det svårt att säga. Jag har inte de erfarenheterna, så att jag kan inte uttala mig där, men jag skulle ändå vilja se om det gjorde någon skillnad. För jag menar, ingen trodde väl att vi skulle klara oss med ett icke-statligt apotek, och det har väl gått ganska bra det också.
Det gick ju inte så bra. Det var ju nej, men på riktigt,
det är en annan fråga. Jag tycker att apoteken har blivit mindre professionella nu. Nu är det ju så mycket kommersiell verksamhet, så de börjar ju sälja saker som verkligen, så här, vetenskapen bakom många av apotekens produkter är so-so.
Ja.
Det är mycket så här, det börjar luta lite så här, de är inte riktigt att de börjar sälja homeopatiska preparat, men de är på god väg, för det är så här skönhetsprodukter som lovar saker.
Ökningen av apotek på Östermalm har ju varit så här tvåsiffrig, medan man i norra Dalarna får köra så här 30 mil för att komma till apotek. Det är ju liksom, ja.
Men vänta nu, var det någonting jag skulle säga? Jo! Men där tycker jag mig ändå se en trend när det kommer till apotek eller till Systembolagen. Ja. Känns ju som att de har vidtagit åtgärder för att de inte ska behöva utsättas för någon typ av borttagning. Mm. För jag menar, det har ju hänt någonting på dagens Systembolag. Idag tittar ju de upp och säger hej och frågar om man behöver hjälp. Mm. De har blivit mycket, mycket mer service-minded än vad de var för 10 år sedan. Och
då stod man bakom en bänk.
Ja, men precis. Då var det,
fanns begrepp som en halvböj. Det var liksom en kvarting explorer.
Ja, precis. Och man skämdes lite grann.
Helböj var en
man skämdes lite grann. Man inte kunde 2988 som numret hette som man ville ha. Utan man bara, jag vill ha det där goda spanska. Ja, det är det billigaste vinet. Det är det du vill ha. Ja,
nej, alltså.
Jag vill ha en glaska White Tower. Så nu har det mer blivit en butik som du går in i och handlar. Ja. Och de faktiskt är... Det känns som att de är intresserade av dig som kund. Mm. Och det känns som att det är ett grepp som man har tagit för att de inte ska bli nedlagda, utan att de ska kännas som en naturlig del i vårt andra konsumtionssamhälle.
Men om man återvända till hur liberala vi är, och den bortser från liksom, för nu det finns ju argument både för och emot liksom, kunna köpa röd vin på Konsum, alltså liberala argument.
Ja.
Men så finns det väl, jag tycker att vår inre bard har rätt i att det finns en flockmentalitet i Sverige som är stenhård. Att man kan tillhöra eller inte tillhöra, vad man får tycka och inte tycka och sådana saker. Vilket ibland,
åsiktsmässigt i fickrummet.
Åsiktsmässigt, ja. Vilket kan vara lite obehagligt ibland. Mm. Eller, ja. Att vi är ju fortfarande en väldigt kollektivistisk land.
Det jag tror att min besvikelse bottnar i, det är att jag upplever att Sverige är ett land som baserar väldigt mycket politik på evidens. Alltså som till exempel, vår alkoholpolitik är verkligen baserad på evidens. Alltså på forskning och så vidare. Men sen när det kommer till vissa områden, och då vi tar narkotikapolitiken, då flyger allt det ut genom fönstret. Och det, alltså på riktigt, våra politiker är... som GOP, alltså republikanerna i USA, helt batshit crazy. Mm. Ingen utbildning, ingen kunskap. Vår lyssnare nämnde det här i sitt brev, men Folkhälsomyndigheten gjorde en rekommendation att man skulle se över narkotikalagstiftningen nu. Och Folkhälsomyndigheten har det helt rätt. Har man fingret på the zeitgeist och tittar på vad som händer i övriga Europa redan, i USA och i övriga Europa, så ser man att vi måste börja göra det, för annars kommer en hel generation tappa förtroendet för alla lagar vi har.
Mm. Jag tänker, där har vi ju, jag menar, dödligheten i Sverige är väldigt, väldigt hög. Och samtidigt, om man, och det, jag menar, det här finns ju ett vänsterperspektiv, och jag har ändå liksom jobbat på den sidan och gör väl det fortfarande delvis. Och
vilken sida?
På sossisidan, sossisverige. I det. Men där kan man ju titta på Portugal, den portugisiska regeringen som är väldigt progressiv. Mm. Så det går också en form av och diskussion i det, men här så är det är extremt tabu.
Ja, och vet du vad som
gör mig, nyanserna i det?
Ja, och vet du vad som också gör mig förtvivlad? Det är för att jag har fått lite inblick i hur polisutbildningen bedrivs just nu. Och pratade med en blivande polis om det här. Vad har de lärt sig och så vidare. Och då tog jag upp det här. Men Sverige har liksom en väldigt hög dödlighet i överdoser. Och de har fått lära sig motargumentet, ja, fast Portugals siffror är nu på väg åt helvete. Och jag var tvungen att googla det. Ja, det finns en tung drog och det ökade med 30% under ett år. Men du vet, man, alltså det är så barockt. Det är på riktigt som Trump läser siffror. Man bara, här har vi en siffra som passar oss. Vi tar den helt ur sin kontext. Och sen så presenterar vi den som sanning, för att det bekräftar vår världssyn. Och det gör mig förtvivlad att vi, alltså oavsett vilket område det är på, att när man totalt ignorerar all vetenskap och allting baserar sig på någon slags kollektiv masspsykos. Det är mig förtvivlad. Och där tycker jag inte att vi som svenskar överhuvudtaget är liberala. Jag vet inte.
Nej, man ju inte säga att vi är på det området. Det är...
Sen tog ju vår lyssnare upp några andra ämnen. Jag vet att Thomas, du sa innan, och jag känner också, prostitutionslagstiftningen känns... Gud, vad mycket man har pratat om den på sistone, så vi kanske kan skippa den biten och behöva rehasha det samtalet en gång till.
Rehash?
Precis,
är det någon ny drog?
Rehasha.
Rehasha?
Men jag tror att vi liksom täckte över de andra, och jag tror att...
Ja, superbra brev.
Nej, men det är jättebra brev. Tack för att du skrev in, och det var så himla fint att du ville förtydliga också. Jag såg att du gjorde det, och jag tänker att det är bra att vi också utmanar varandra, för jag tror att det är dags, alltså vi lever i intressanta tider, och jag tror att det som har hänt är att liberalismen har blivit avklädd, för liberalismen har också haft fel i många saker. Så här, globaliseringen, det var bara 10 år sedan som globaliseringen, alla liberaler var bara så här, herregud, det kommer bli ett utopia av det här. Mm. Vad hände? Jo, när man kapitalisterna utnyttjade det här, och istället det blev en stagnation och en tillbakagång i västvärlden. Och det, jag menar, visst, det är folk som har lyfts upp ur det, men kolla på Kina. De har inte blivit ett dugg mer demokratiska. De har blivit värre. Och hela den här kapitalet, du vet, så att någon som säger så här, om du klassar dig som liberal, kom ihåg att friheter ibland står mot varandra. Och du behöver kanske veta vilka friheter värderar du högst. För att jag kommer tillbaka till en debatt som jag haft under många tillfällen, och också med svenskar, kring så här, omskärelse. Mm. Är det okej eller inte av barn? Och det är en sån här typisk sak.
Det blir helt också bananas. Liksom.
Nej, men du vet, först, alltså, jag blir anklagad för att vara antisemit. Det är det första som händer. Och jag bara, nej, jag är inte mot, jag sa ingenting om judar. Jag sa omskärelse av småbarn utan medicinska grunder. Det har ingenting med religion att göra i min värld. Mm. Och dessutom så blir ju också muslimer omskärs också. Så det är också det som är så roligt, att då kommer någon som tycker då att det här är antisemit. Så jag bara,
jaha. Men det är så lätt att drömma till med sen till slut.
Men till slut så hamnar det ju så här, vilken frihet, jag fattar religionsfriheten, men den ställs mot individens...
Jag är väldigt tacksam mot omskärelse i alla fall, jag föredrar ju det. Så att...
Nej, jag säger ingenting om vuxna individer, och det är också det som blir grejen, att man tror att det är en bedömning av individer, men det är inte. Så här, jag är all for en omskuren kuk är jävligt fint, så att jag har inga problem, liksom, det finns liksom inte något sånt, men däremot att om man då är för omskärelse av religionsfrihet. Då sätter du alltså religionsfriheten högre än individens frihet i sin egen kropp. Mm. Och de konsekvenserna blir ganska allvarliga. Mm. För då kan du helt plötsligt inte kritisera Kinas omskolningsläger från, från någon moralposition. För du tycker ju att religionsfriheten går över. Så jag tänker att det, kom ihåg det, friheter kan ställas mot varandra. Du behöver veta vilka friheter du ställer.
Men vad var svaret på hur liberal...
Hur liberala är vi? Ja, alltså jag försöker ju, i det här fikarummet när det finns någon typ av konsensus, försöker jag ändå alltid slänga in ett vedträ eller ha en frågeställning som inte är bara mednynnande. För jag tycker att det är farligt när man sitter i en grupp människor som bara håller med varann. Det är därför jag var så emot stackars Greta som fenomen, för alla bara jaade henne och det fenomenet, ingen såg bort dem eller pratade om någon annan konsekvens av det, och det fick man ju verkligen inte göra. Då blev man ju faktiskt utfryst i lunchrummet. Folk bara vände sig.
Jag känner att jag sitter där och blir förbannad.
Och jag menar, så är det med Systembolaget, omskärelse och massor med frågor som vi pratar om i ett lunchrum, men där vi ska hålla med varandra. Ja. Och det tycker jag är farligt när vi hela tiden ska hålla med varandra.
Ja, i Sverige så har vi glömt bort hur man inte håller med varandra.
Exakt.
Vi har aldrig lärt oss det.
Nej,
exakt. Liksom, det kommer ju från de här ensliga gårdarna. Liksom.
Ja. Ja, verkligen.
Alltså, vi har inte ett socialt kapital att göra.
Nej. Och det tycker jag är viktigt, och där tycker jag att Alexander Bard är en bra person som faktiskt förespråkar diskussion och att man ska lyfta upp saker och ting. Sen håller jag inte med honom om allting, men jag tycker att han är bra som vågar föra en debatt om saker som gemene man inte vågar föra debatt om.
Ja, men jag tycker att han befinner sig också på en position där han inte är beroende. För att problemet i Sverige är ju att så fort du är beroende av någon, av liksom någonting som har med statsapparaten att göra, så kan du inte prata om vissa saker i politiken. Jag vet till exempel att jag är öppen med att när jag åker till Holland eller till Barcelona, jag röker gräs jättegärna. Jag gillar det. Och jag har inga problem med det. Och jag vet att jag var i samtal med en SVT-reporter, men du vet, det var till och med så att, för de ville göra en någon slags belysning av det ur ett annat perspektiv. Och det var liksom, alltså, vet du, det var så mycket hysch-hysch. Det var så här, nej, det här kommer nog kanske inte gå igenom. Och du vet, alltså, det finns en sån rädsla. Vi kan inte ens föra samtalet. Så att det här Overton-fönstret när det gäller vissa saker i Sverige är helt åt skogen skjutet. Och vi måste lära oss hur man inte håller med varandra. Man kan inte hålla med varandra.
Nej.
Och sen ändå vara vänner.
Det är verkligen.
Det fan menar du? Nu börjar nu.
Nej, jag svarar, inte mer. Nu stänger av inspelningen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har fått ett till lyssnarbrev, eller kanske ska jag säga lyssnartelefonsvararmeddelande. En lyssnare som har ringt in till våran röstbrevlåda som vi ska ge er numret till så småningom. Här kommer meddelandet.
Hej kära bögministeriet, Fredrik här. Kul som vanligt att lyssna på, jag har gjort det ända sedan start. Jag funderade på ett senaste avsnitt där ni pratade ju om retroskopi och Paris Hilton. Och det här med cancel culture, det kom ju liksom lämpligt ut där bara någon dag innan hela den här skandalen kring en känd medieprofil som uppfattades med att ha köpt sex. Och då undrar jag alldeles oavsett er inställning till prostitution, vad ni anser om människor som tydligt har begått ett brott, ska de ändå få synas i media eller borde man just cancel? Älskar er, puss på nosen.
Fint. Puss på dig också.
Vilken sexig skånska.
Ja. Jättegulligt.
Oj, började den spela igen.
Man kan trycka på stopp. Men jag älskar att Thomas är också så gammal. Han springer ut med telefonen.
Men jag tycker att det här är intressant för att jag tänkte nästan ringa och spela in ett meddelande själv om det här med cancel culture. För jag tycker att det finns nyanser i det som vi inte dök ner i förra veckan. Mm. Och dessutom så blir ju det här temat extra aktuellt. För Thomas, som du spelade upp en video för Anton, berätta om Central Park.
Ja, men den var helt underbart, tänkte jag säga. Men jag tänker att om inte någon har sett den så kan man ju googla på Central Park
Karen.
Karen.
Central Park på riktigt, Central Park Karen, och det är då får du upp nyheterna kring det här, så hon kommer vara känd som det resten av livet.
Oh my god.
Ja, men cancel. Hon blev ju cancel.
Nej, men berätta vad hände?
En amerikan svart kille som gillar att titta på fåglar. Fågelskådare som var ute i Central Park.
I en park för alla.
I en park för alla.
Mm. Och i ett område där det finns väldigt mycket fåglar.
Ja, du skulle säga någonting annat. finns det skyltar överallt där det står att man måste hålla hunden i koppel för att det är fågelområde. Mm. Och då är en kvinna som är där med sin cocker spaniel och han ber henne sätta på kopplet flera gånger, hon vägrar. Då börjar han filma. Och då blir hon vansinnig och går fram mot honom och ringer polisen och liksom bara, och då säger hon: "An Afro-American man is threatening me and my dog." Och det är helt surrealistiskt, så googla på det om ni har missat det. Men hon blev ju cancelled. Hon blev av med jobbet och hunden.
Hunden, men det ska man också säga att hunden är kanske inte riktigt cancel culture, för som hon håller hunden, det hörs på hundens andning att den blir ansträngd. Det är liksom
ansträngd. Hon strypte och nästan hängde hunden.
Ja.
Jag bara, den där kvinnan ska inte ha djur överhuvudtaget.
Nej, men precis. Men däremot så blev hon faktiskt av med sitt jobb. Men så här, hon jobbade på en investmentbank. Man bara, såklart Central Park Karen jobbar på en investmentbank. Och liksom hela det här samtalet som hon har, det är liksom det här white privilege rinner av henne.
Det var inte ett samtal.
Hon hotar honom och hotar att hon ska ringa. Och du vet, han är väldigt lugn och han är professor. Du vet, det är så här, hon går upp mot honom och ser honom som a black thug. Och han är bara, nej, jag är en välutbildad medborgare. Och jag är fågelskådare. Det finns liksom den här schismen i hur hon ser den här vilden och vem han egentligen är. Och det ser mycket. Men jag tänker att jag tänker att just det här med cancel culture för mig är ju, jag tycker att det är ett komplext ämne. Jag kan inte säga att jag är för eller mot det generellt.
Nej.
För att jag tycker att det är komplext. Jag tycker till exempel i det här fallet, jag förstår att hennes arbetsgivare, när hon blir identifierad, väljer att avskeda henne. Jag kan på riktigt förstå det, för att det hon gör är så kalkylerat. Det finns liksom en underton där, och sitter hon i en position där hon har någonting att säga till dem i team. Jag kan, alltså vet så här, om det rinner över, hon ska göra en utvärdering av en medarbetare, en svart medarbetare, bara he's not really a team player. Du vet, det finns så många saker som följer med det, så att jag kan inte tycka att det är fel. Och sen så kan jag också vara så här, det roliga med cancel culture är att det är ju mest från höger det klagas. Och då kan man ju fråga sig, varför är det så? Varför är det så att det oftast kommer liksom från höger, de här provokatörerna som liksom anser sig vara utsatta för cancel culture?
Är det så? Jag har inte tänkt på det på det sättet.
Men jag tror inte att jag har hört om någon liberal förutom kanske så här, i Sverige om du är för prostitution, ja, men då skulle du kanske liksom vara så här, en person eller så, vi är lite så att, men jag tror inte jag har hört så många som har haft en inställning till frihet eller liksom till saker som jag lyssnar på och som jag bara, den här personen är helt galen i huvudet och liksom sådär, utan det är oftast de här höger extrema personerna som han, vad heter han, Milo.
Ja, jag tänker på Kevin Hart och sådana liksom som har sagt, som har uppenbarligen sagt homofobiska saker i tidigare i, ni vet vem Kevin Hart
är. Ja, han fick inte vara värd för Oscarsgalan på grund av sina tweets
och sådana saker, så att jag menar, jag tror att det kan slå lite
som precis. Precis.
Det här var inte, precis, det här var inte 15 år sedan, det här var typ 3-4 år sedan.
Men ja, jag vet inte fan, alltså en del av mig tycker att det är rätt. Men en annan del av mig känner bara så, men tänk om man har blivit, om man måste ju få göra fel också. Jag menar så här, man måste ju få uttala sig tokigt och sen ändra sin åsikt och sen kanske be om ursäkt och säga, men jag menade inte så, jag hade inte kunskap om det här ämnet just då, men nu har jag tillgodosett mig och jag skulle aldrig uttala mig så här från och med nu och framåt. Man måste ju få göra fel. Jag menar, det är pyttetokigt om vi ska leva i ett samhälle där alla ska vara rätt från början. Jag menar, alla är vi barn i början. Och jag tycker, jag menar så, den här debatten om den här Big Brother-deltagaren som hade nynazistiska tatueringar på sig och hade varit i olika gäng där det var nazister. Och då han berättade att det var för att han umgicks i fel kretsar och att han var ung. Att han var influerad av fel personer när han var 15-16 år. Men att nu, 10 år senare, så håller han på att ta bort tatueringarna, för det är ingenting som han står för överhuvudtaget. Får man inte förändra sig som människa? Kan man inte bättra sig? Då jag är rädd för samhället som skapar att man bara har en chans och sen är du borta.
Ja.
Det måste ju finnas någon typ av gråzon där också. Beroende,
men jag är
på
inne på att det finns nyanser. Vad är det vi pratar om egentligen? Jag menar, ibland, för det som vi pratade om i förra avsnittet, det handlade väldigt mycket när folk fultolkar. Ja, du sa det. Liksom, och så föser man in ett folk i ett hörn. Och,
vilket jag också ska säga, det finns och det förekommer väldigt mycket. Ja.
Man får inte säga, om du bara snubblar lite på orden så kan du liksom vara bränd. Och det tycker jag är fruktansvärt. Svårt liksom, att man inte, det blir samtidigt som det är bra, alltså det är alltid bra att reagera, men jag tycker inte det där är okej, det du sa, men utan att liksom man ska
ju inte bränna personen på bål.
Nej, och där kan jag tänka, det är en sak, fulltolka, driva och få en mobb med dig för att brännmärka och typ avrätta en offentlig person på något sätt. Sen finns det ju så folk som faktiskt har tyckt eller gjort saker utan att insett kanske vidden. Jag kommer ihåg när jag var tonåring. Jag kommer ihåg en ganska specifik situation. Jag kan ha varit 15-16 och drog ett skämt som var uppenbarligen ganska rasistiskt. Och jag kopplade inte. Men i det middagssällskapet så blev det dödstyst. Och då var någon som frågade, vad fan håller du på med? Och för mig var det som en smocka. Och sen tänkte, du vet, jag kopplade liksom, vad var det, den här historien, du vet. För mig var det extremt nyttigt att få, att även i humen finns det gränser.
Ja, gud ja.
Det lärde jag mig. Jag skämtade inte på det sättet längre. Jag fick en tankeställare för att någon reagerade och sa att det där är inte okej.
Nej.
Men för att
de cancelade inte mig.
Nej.
Jag kände fortfarande kärlek efteråt. Ja. Eller du vet, att jag fick vara med och sådana saker.
Men jag tänker det är det som har blivit uppskrivet, för att det är få som blir cancelade av folk de verkligen känner. För att man känner till nyanserna. Men jag tror också att vi ännu inte har lärt oss att justera våra personligheter till kontext. För att jag tänker att det så här, som vi skämtar ibland i våran vängrupp. Mm. Alltså det finns ju saker som, alltså det skulle kunna tas ur sin kontext.
Ja, det skulle vara helt.
Och på riktigt, ja, alltså jag skulle bli så cancelled.
Vi skulle få sparken allihopa.
Ja,
men se det på löpet liksom.
Nej, men typ så. Men jag tänker att för mig så är nivån att jag vet, jag är så säker på mina vänners värderingar. Mm. Så jag vet att det roliga är inte skämtet i sig. Det är liksom att man någonstans så här drar det skämtet. Det blir så absurt för dina värderingar ligger så långt ifrån det. Alltså, ja,
men då är det.
Det finns flera lager på det. Men det är det jag menar. Att så här, jag skulle aldrig dra de skämten på jobbet. Jag skulle aldrig dra de skämten online. Alltså att vi måste inse att det har setts i sin kontext. Mm. Så det är väl klart att...
Eller kan tas ur sin kontext. Att liksom att ja. Det är...
Men däremot så finns det ju vissa, och sen så finns det saker så här, som komiker så har du större frihet, men för mig så beror det också på hur du skämtar. Jag tycker att Kevin Hart var helt rätt att cancella honom. Han, alltså, de uttalanden som han har gjort, de är inte skämt. De är baserade i en jävligt dålig värdering att homosexuella är sämre personer. Så att det finns liksom, det finns det här med att du kan inte be om ursäkt för det. Det enda du kan göra är att liksom, se till att lära känna individer från HBTQ-communityt och lär känna dem, lär känna vad de har gått igenom och ändra din inställning, då köper jag det. Men det här, I didn't mean it, fuck that, jag köper inte så här public apologies för saker som där det uppenbart är, det här är en värdering. Du förstår inte det, men du har en värdering som
alltså, är... Jag tycker det är så svårt med komiker också, för att komiker kan inte vara politiskt korrekta. Jag säger inte att det han sa eller att bakgrunden eller någonting sådär var rätt. Jag har ingen bestämd åsikt när det gäller Oscars-delen heller, men jag menar, för där är det ju så att också komiker, de måste ju ligga lite på gränsen. Men där är också så här, vad är grundvärderingen någonstans, om man hittar den i den. Om du såg den ganska tydligt att det var en sunkig värdering som låg bakom.
Man kan inte skämta om att man skulle liksom slå ihjäl sin son eller liksom,
nej,
om han skulle vara homosexuell. Det,
det låg något så verkligt bakom det. Men annars så det är också sånt där som kan tas ur sin kontext och liksom vara, för att de roligaste komikerna, de är ju sjukt grova och ligger precis på gränsen.
Men jag tänker att de är medvetna om sin kontext.
Ja.
Och det är det han är. Så här, ska du vara på Twitter som han gjorde? Så här, om du inte behärskar kontexten, då är ju inte du en bra komiker. Kan inte du dra ett skämt som funkar på Twitter, då är du inte komiker på Twitter. Nej. Då kanske
hoppas
du är komiker
i Twitter. Hoppas vi behärskar vår kontext. Här är mikrofonen.
Ja. Nej, men det är alltid bättre när man skämtar om sig själv, tycker jag.
Nej,
om sin egen tillkortakommande, eller sin egen grupp eller sin egen tillhörighet.
Herregud, ja.
För jag menar, det är så lågt att börja skämta om andra. Men jag menar, där har väl jag också varit ibland att man skämtar om andra minoritetsgrupper för att man tycker att man har någon typ av rättighet när man själv är utsatt, att man får skämta om andra för vi sitter i samma båt, tänker jag snällt. Men det är klart att det inte är så. Jag får inte ta den rätten från en annan person, utan jag får skämta om mig själv och sen får någon annan säga ifrån när man går över gränsen. Men jag menar så här, det måste finnas någon, vad jag tycker är farligt i den här diskussionen är ju att olika makthavare har makt att tysta personer och att den personen har makten att säga det där är rätt och det där är fel och att massan följer efter.
Och
det tycker jag är otäckt.
Ja, och jag tror att det vi egentligen ser här som är ett problem med cancel culture, men som man inte lyfter upp, det är att the cancel culture, en del av problematiken bottnar i alla värderingsdrivna eller värdedrivna, nu gör jag såna här luftcitattecken som inte ni ser lyssnare, men värdedriven organisation. Förlåt, jag utmanar någon och ger mig en lista på 10 organisationer som är vinstdrivande och på riktigt värderingsdrivna. Det finns inte. Det är liksom en sån här trend just nu, att så här, alla ska ha värderingar, alla ska vara lika mycket värda, men när det fucking kommer till kritan och så här, du riskerar att få en lägre försäljning, då kommer du bryta mot pratat om. Mm. Alltså inte ens IKEA som ändå jag anser liksom,
inte IKEA, ens IKEA.
Men inte ens IKEA. Jag tycker att IKEA för det mesta liksom har en, liksom en ganska bra struktur. De har haft en bra filosofi. Liksom deras anställda trivs på IKEA. Eller så har det varit länge. Liksom. Det har varit,
det var
en bra
för att han också var sympatisör med nazismen. Har lite ordning och reda.
Nej, jag tror inte det bottnar i det, utan att de såg att så här, människor är inte utbytbara klossar. Människor är också människor. Man,
precis, alltså, så att man värdesätter.
Precis. Så. Men till och med de var ju så här i någon katalog, så här, de bytte ut
Ryssland
bytte ut ett gaybar mot ett heterosexuellt. De tog bort kvinnor i Saudiarabien. Till och med där så är det så här, det här att göra som vi normalt skulle vilja göra skadar våran bottom line, våran finansiering. Då, så det finns inget företag som är värderingsdrivet.
Det där är så otroligt intressant, för att när jag jobbade med Sverigebilden och vi skulle pusha den progressiva Sverigebilden, jag tror vi så här, första homokyssen i en sån här film om ett land, ja, och såna saker.
Ja, den här jo, med kyrkan, alltså så bra, som från början pitchades till Björn Borg. Och som Björn Borg tyckte var lite för, de var för progressiv för oss.
Ja, men hur som helst. Då hamnar man i det är en annan kapitel det här, liksom, i kultur, alltså, hur det funkar i vissa kulturer. Mm. Och kan tycka att det där ska man kunna stå för i Saudiarabien. Men det går inte. Det kanske till och med är förbjudet. Alltså det är, vet, hur mycket ska du stå för dina värderingar om du till och med kan slå tillbaka? För det är, liksom, det är en extremt svår fråga.
Ja, nej, men jag förstår det, Thomas. Men då får du inte säga att du är en värderingsdriven organisation. För då urholkar du värderingar. Då säger du att nej, vår första värdering är vinst. Därför att om det är så...
Nej, du kanske inte ens får. Alltså, ja,
men du får. Du kan säga, okej, okay, om vi inte får, då tar vi vår business härifrån. Du missar marknaden, men du står för dina värderingar. Det är det jag menar. Om du är en värderingsdriven organisation, då gör du det.
Så svart och vitt.
Nej, men alltså, det är ju det som är problemet idag i Sverige och i resten av världen. Vi har inga värderingar. Vi bottnar inte i dem. Vi har inte någon så här, det här går linjen. Utan allting ska vara flytande. Ja, men aktieägarnas intresse, det ska vägas in. Nej, fuck that. Värderingar ska aldrig ha med ekonomiskt. Så att så fort dina värderingar överges för att det blir lite jobbigt eller kostsamt för dig, då är de inte det. Mm. Men däremot så är ju en trend att alla ska ju ha sina fem värderingsord och så vidare. Och då blir ju cancel culture ett problem, för att du lever uppenbarligen. Det finns alltså få, jag kan räkna upp 3 vinstdrivande företag. Jag har kollat ganska mycket på det. Har ni några fler förslag, mejla gärna in dem till oss. Men det är Oatly, det är Patagonia och det är Dr. Bronners tvål. De enda 3 organisationer som jag har sett som verkligen lägger pengar bakom sina värderingar, som förlorar pengar på sina värderingar, som väljer att göra saker på ett sätt att säga nej, this is the line, we will not cross it no matter what. Och det är det som är en värdering. Det kan kosta mig mitt liv, men jag kommer inte att välja att gå med på det här.
Och kommer att förlora pengar.
Och så att de, alla organisationer låtsas att de har det. Och sen så kommer vi till cancel culture. Organisationen bara, vi är inte rasistiska. Och sen så kommer en anställd som Central Park Karen och bara, jättelätt att sparka henne och lösa symptomet. Men man fixar inte problemet, för att det finns ju kvar där under.
Det finns ju fortfarande i organisationen.
Och jag tror att det här hatet mot cancel culture är delvis missriktat. Det ska riktas mot alla organisationer som påstår att de har värderingar, men där det är bara en fucking reklamgimmick.
Ja, såklart det där. Och det är så många som gör sig röster på att tycka och tänka. För jag menar så här, den här medieprofilen som inte ska få då så mycket mer utrymme. Men jag menar, det var ju för mig ingen nyhet att den här personen hade en rutten människosyn. Jag menar, den här personen har ju svängt sig med både det ena och det andra.
Han och genom... Anna Maria Corazza Bildt var ju 2 huvudnamnen tillsammans med Sivert Öholm mot homosexuella äktenskap.
Exakt.
I tunnelbanan. Jag kommer ihåg hans nylle och hans underskrift. Och han har värna om familjen.
Och den här medieprofilen har ju suttit i olika debatter och förespråkat både det ena och det andra. Så att, jag är inte jätteförvånad att människosynen inte var bra. Mm. Men, och det är ju det här som är så intressant tycker jag, att man inte tar de här dåliga personerna deras åsikter på allvar när de inbringar pengar.
Mm.
För jag menar, den här medieprofilen har ju gett det här TV-huset så mycket pengar i tittarantal och i sponsorskap och så vidare, och byggt företag runt omkring och gjort massor med pengar på det. Och så länge man inte behöver stå till svars, då är det lätt att bara fortsätta. För jag menar så här, hade någon brytt sig om de små homosexuella personerna som den här medieprofilen tyckte var nonsens, då hade man ju tagit bort honom redan då. Och likaväl med den här andra hantverksprofilen som blev anklagad för olika saker för några år sedan, har ju också uttalat sig om både det ena och det andra tidigare. Men det är ingen som gör någonting när det inte är den stora massan. Eller när det är en viss typ av åsikt som säger emot.
Där tror jag också att behovet av att ha både och-sidorna har ökat under den senaste tiden. Det är intressant, inte minst med SD, liksom, de dyker upp mer och mer för att de ska vara både och. Och även fast en 90% åsikter är, 90% har en viss åsikt och en 5% så ska det ändå vara liksom 50-50 i slutändan. Så att det där tror jag minskat. Men jag tycker, det är klart att man kan ha, jag menar, som Paolo Roberto, man behöver inte tycka om honom och sådana saker, men om hans kvinnosyn och sådana saker man lyfter fram, det måste han kunna få säga. Det är liksom det är däremot, och det är samma sak med, för det verkar ju vara trafficking det här också liksom som hände i det, vilket är ju liksom superallvarligt. Men jag kan bli lite illa till mods när det är så mycket, när man känner liksom när drevet blir så kompakt. Ja, han har gjort fel. Det är helt förkastligt. Det är liksom, han,
men vi blir en lynchmob.
Det blir när det börjar lukta lynchmob och man liksom känner blod, bloddoften. Då börjar jag tycka att det är obehagligt. Ja, han ska dömas. Och det är sådana saker, det här är fel. Men det var sånt raseri som bara dök ur all sociala medier där ett tag. Så att jag bara...
Jag håller med. Och jag tycker det raseriet är det är verkligen som du säger, när det luktar blod och blodhundarna kommer fram. Det är superotäckt. Det enda som jag tänkte så här var, jag menar, han har ju barn och syskon och mammor och pappor och så vidare som är helt fria, som inte har gjort någonting. Och jag menar så här, de har ju sitt liv att handskas med. För det är klart att han ska dömas och ta det straffet som han förtjänar. Och kanske har vi för låg straffskala när det kommer till den här problematiken med brott. Men det är ju en annan sak.
Men och här kommer vi in på en annan sak. Att våran lyssnare frågade ju med, för han ställde faktiskt en fråga om så här, men folk som har begått brott. Och där tror jag det är så otroligt viktigt att hålla i tankarna att moral och lag inte alltid går hand i hand. Alltså om man ska basera sin moral på att lagen alltid följer moralen, men det gör den inte. Nej. Lagar är väldigt fyrkantiga och det är av nödvändighet, därför att juristvärlden ser ut som den gör. Du måste ha klara definitioner av saker. Men i så här, för jag tänker så här, ett land som Kina, det är olagligt med vissa saker. Jag bara, nej, vet du vad? Att följa lagen där är inte, det är omoraliskt att följa lagen där. Att som företag går in och säga, vi måste bara följa lagen och hjälpa dem att identifiera de här uigurerna. Så här, fuck you, nej, det behöver du inte alls vara. Det är omoraliskt. Så att jag tänker att lagen, men jag tror att det är väldigt lätt i ett samhälle som Sverige, för att vi har ett jättebra rättsväsende. Och vi har mycket tillit till, och det är bra. Men vi gör också ofta misstaget att tänka olagligt är omoraliskt och att det finns ett lika med tecken där. Men så är det inte. Det finns så mycket gråzoner även där. Så att man ska ju kanske titta på vad är konsekvensen? Finns det något offer i brottet? Som i det här med Paolo Roberto, det är ju uppenbarligen, alltså hon som sagt, det fanns ju trafficking med i bilden. Uppenbarligen så är det ett större brott än sexköp. Det är trafficking, eller medbrott till trafficking. Men jag tänker på andra brott, som till exempel, jag blev väldigt glad för typ 4 år sedan så hade vi en dom i högsta domstolen där de för första gången i Sveriges historia dömde till någons fördel när det gällde cannabis. Och det var en kille som var svårt sjuk i MS tror jag, och som då fick av sin läkare till och med
just det,
tipset,
det kommer jag ihåg. Just det.
Att vara så här, det enda som man vet hjälper, just som det. Dokumenterat, det är gräs.
Just det.
Och han blev uppmuntrad att odla själv, för det liksom går inte att få tag på annars. Nej. Han blev så hjälpt av det här, och hör och häpna, så gick högsta domstolen på hans linje.
Han flög fram. Liksom.
De tittade på bevisningen och lyssnade på faktiskt evidens. Så att där kan man ju säga så här, vad ska personer göra? För om vi tar ett annat exempel, nu när jag var uppe med hälsa på min sambo, så fick han har fått migränanfall igen.
Två timmar från Stockholm.
Precis, bara två timmar från Stockholm. Han fick migränanfall igen, så att jag körde honom till sjukstugan där uppe.
Hade de öppet eller var det någon annan som hade jour just den?
Nej, men de
ju vara ett ganska stort distrikt.
Men det var jättebra service faktiskt. Bättre än jag fått på vårdcentraler i Stockholm, ska jag säga, om jag ska vara ärlig. Snabb och bra och kompetent. De var verkligen så här. Han är inne i ett skov. Det går inte att stoppa det längre än vi kan göra lindra, så de gav honom morfin. Vilket är så här. Det, och jag fattar opiater är allvarligt, men det var verkligen, jag såg ju på honom, det var, alltså, han har beyond hjälp. Jag har själv haft migrän, så jag vet när man hamnar i det här stället, du kan komma med alla dina nässprayer du vill. Nej, eller Alvedon, det är som att pissa i vätten.
För han har ofta migrän när du kommer upp eller?
The shade! Oh, gud. Nu är han här igen. Nu får jag dra migränkortet.
Nu får jag morfin. Det är... Nu kör vi.
Nej, men, för jag tänker, då var han var tillbaka under veckan och liksom pratade med honom så här, vad kan man göra i Sverige? Han har ju erfarenhet av vad man kan göra i USA med en amerikan. Och då var det så här, ja, men det finns flera olika mediciner. De flesta av dem har ganska grova biverkningar och de kan liksom bara tas det så här. Det finns ett fönster när du börjar få de här flimringarna och sådär. Som du kan ta, ja, precis, som du kan ta en, och börjar den hjälpa så kan du ta en till dos av den. Men återigen, konsekvenser. Det finns en medicin som skulle kunna hjälpa, som har väldigt lite biverkningar, men den är baserad på cannabis. Så i Sverige så är du jättesvårt. Det är den sista medicinen du får utskriven när ingenting annat hjälper. För att den är baserad på cannabis. Och liksom så här, det är lika hårda restriktioner på det som på opiater. Alltså det, så att,
Ja, det är frustrerande.
Ja, och det är det jag menar. Att så här, ja, men lagen säger en sak, men det är inte alltid moraliskt. Och det måste vi också komma ihåg. Så här, cancel culture är problematiskt på många sätt. Men ilskan vi ska rikta är kanske ibland mot företagen faktiskt. För att de låtsas vara någonting som de inte är. Och där måste jag ändå säga att jag blev glad när jag tittade på svenska delen av Reddit. Som för övrigt är lite läskig, måste jag säga. För att det är typ så här 20% av svenska män mellan 16 och 25 hänger där. Det är en jättestor andel. Och diskussionen där får ibland väldigt, för mig, obehagliga toner. Liksom det finns, jag förstår när jag går in där och scrollar, så förstår jag varför.
Är det öppna kommentarer?
Ja, men varför SD har stöd.
Gud, ja, så. Flashbacks.
Så att det här är liksom lite nedtaget. Här finns det regler. Flashback är ju mer så här, inga regler, här finns det regler.
Ja, ändå. Men ändå liksom man upptäcker att det finns en hel värld av värderingar.
Ja, men verkligen. Jag menar, så jag, och nu med den här medieprofilen också, när folk går in och skriver vad man ska göra med honom. Det är också så här, men nu begår ju du brott. Vadå, ska du skända och ska du stycka och flå honom och allt möjligt vad du ska hitta på? Jag menar, det är ju fruktansvärt. Jag förstår inte hur man kan sitta och peta ner det här i text och bara så här, man borde klippa det ena och det andra av honom, man borde dra honom i gruset och man bara, vad är det här för någonting? Jag menar så här, det måste ju finnas andra energier som du kan, eller du borde ju använda din ilska till att förbättra världen på ett annat sätt.
Och också
använda din kraft istället för att lägga ner i tangentbordet på datorn.
Ja, men och här kommer vi också in på att den här kraften man går in med gentemot mot en person, det är så här, det avslöjar också någonting om dig själv och dina värderingar. Men så här, börja fundera på vad är det som är egentligen är viktigt för dig. Har du lika mycket outrage kring frågor som egentligen men på riktigt betyder något. Mm. För att om man ser så här, det här var ett offer för trafficking och det råkade bli för att det är en känd person. Mm. Men hur många offer finns det? Alltså, så att det är lätt att så här, när det väl uppdagas, då är det outrage. Men så här, varför inte börja, om det då är så den här viktiga, om det är så viktigt, om det är så viktigt att du vill klippa av hans kuk för att det här är så viktigt.
Och dra honom i gruset.
Och dra honom i gruset. Kanske du ska lägga lite tid på att engagera dig i nätverk som hjälper att engagera dig i frågan. Mm. För att det blir också något...
För du kanske har en granne, en kollega, ja, eller någonting som också utövar den här typen av förnedring mot människor.
Precis så.
Eller du kanske tränar på ett gym där som städerna har slavlönar.
Ja, verkligen. Exakt. Mm.
Men så länge vi inte pratar om det så finns det ju inte.
Nej men och jag tror att det här är lite av bekvämligheten som man som vi som svenskar kan ha. Vi kan låtsas att inte se saker, för då är det så skönt, för då kan vi liksom vara så här, åh nej men det där visste jag inte, det är inte mitt fel, det är... så. Men det finns obekväma, det finns många obekväma sanningar, och du kommer inte undan ditt ansvar bara för att du riktar den här ilskan mot någon annan.
Nej.
Till syvende och sist har vi alla något slags ansvar. Och ja, det är fucking jobbigt att vara människa i våran samtid, men det är så att vara människa. Så vill du kunna ha the moral high ground, då måste du också läsa på. Och grejen är att jag tror att ju mer man läser på, desto mer inser man att så här, the moral high ground är väldigt porös och liksom odefinierad, för att det finns så många faktorer. Vi lever i en globaliserad värld. Men det som gjorde mig glad, man ska tillbaka till Reddit där, det var att de faktiskt var så här, okej, okay, så att nu när Paolo Roberto har begått det här brottet, då tar man bort alla hans varor. Vad händer med Nestlé, som är ett fucking horrible företag som både har mördat folk för sin verksamhet och som är så här, köper vatten för spottstyver och säljer tillbaka det till folk, paketerar och säljer tillbaka det. Alltså, du vet så här, någonstans där så att jag blev lite glad över reaktionen, för jag är så här, yes, det är här vi måste börja prata. Mm. Vad är det så här, för Coop gick ju ut och direkt signalerade, vi tar bort alla varor, bara okej, okay. Men hur gör ni med Nestlés varor?
Oh.
Som är så här, och men du vet, att så här, återigen, vi är värderingsdrivna, vi står inte på det här. Fuck you Coop, fuck you Ica. Ni står visst för det här. Det är bara det att det är inte lägligt för er, för det skulle kosta er så mycket pengar att ta bort Nestlé.
Alla varor.
Ja.
Typ, vad skulle du sälja?
Exakt.
Vad skulle du sälja? Coops blå vita egna.
Åh, oh, kommer ni ihåg?
Eller? Jag kommer ihåg. Det var en tid. Det var en tid.
Glass en glass.
Mm, verkligen.
Glass en glass.
Men man ska inte kasta sten i glashus.
Där har vi avslutningen på det här ämnet. Tack Anton.
Ja, har du Micke?
Ja, jag Micke.
Har du hämtat andan?
Jag har hämtat andan.
Du on fire idag. Är det coronan som gör dig så här uppeldad?
Men jag tror att jag har haft mycket tid att tänka uppenbarligen.
Jag tror att det är för att du har varit i Norrland. Det har varit lite för stillsamt. Nu kommer du tillbaka till hetluften. Det är och nu bara, det händer.
Och då
åsikterna bara skjuter till höger och vänster.
Men det kanske jag ska göra i mitt liv. Att halvtid i Norrland och halvtid i Stockholm. Så att jag liksom hämtar energi där och så kommer jag tillbaka här och bara exploderar.
Så synd om Mike att han får migrän då varannan vecka när du kommer upp.
Vem var det som fick morfin egentligen?
Exakt.
Inte jag, uppenbarligen.
Inte,
jag får ingen utbyte av det. Anton, jag kommer ihåg en sak som du sa under ett avsnitt som vi spelade in för, tror jag, 3 veckor sedan.
Var det något klokt?
Det var något klokt, men också något personligt, för att du sa att du har aldrig sett dig själv som optimist, och jag blev så upptäckt att du kanske är optimist.
Mm.
Och jag har funderat på det sen dess, för att jag är också så här, för att jag har ju aldrig sett dig som en pessimist. Och uppenbarligen så har ju du gjort det, så jag tänker att så här, det är intressant bara hur man kodar saker och ser saker. Men så har jag också funderat på så här, men vad handlar det egentligen om? Är det optimist eller pessimism? Och jag har landat i en spaning som ni nu kan få utmana. Men det är att optimism och pessimism är egentligen, alltså det finns ingen sån grundpersonlighet, utan jag tror att den grunden ligger i huruvida man är försiktig eller inte, och huruvida man har fått sina farhågor eller förväntningar uppfyllda. Så att om man är en person som kanske är lite mer försiktigt lagd, och jag ska också säga att det är variationer i mänskligheten som behövs. Det är inte liksom bättre eller sämre. För om man tar det här framåtskridande liberalerna, om de skulle få, om vi skulle få bestämma, så skulle det gå åt helvete. Vi skulle bara rusa fram alldeles för fort. Folk måste få hänga med och hämta andan. Och om de konservativa får bestämma, då händer ingenting istället. Så det är liksom den här balansen att så här, gå fram i lagom takt. Så att jag tror att människor kan snarare delas in i det, och att, men att det sen klistras på. För är det så att du är lite försiktig och så tittar du att du är den typen som är mer konservativ, och så tittar du på så här, vad som händer i världen, och så får du bekräftat att nej, det går för fort, och då blir man liksom då blir man klassad som pessimisten. Och sen så är man liksom kanske liberal, men optimisten, och så har man lite fel. Vad tänker ni där? Är ni ser ni själva
jag tänker,
som optimist?
Hur kopplar du om världsutvecklingen, det här med att demokratin går åt helvete och klimatet går åt helvete, och det påverkar ju inte oss, eller?
Jo, men det är väl klart det gör.
Ja, men alltså, det är klart att det kan förändra ens människas grundsyn också. Jag var superoptimist hela mitt liv fram tills kanske 5. Det kanske har med hormoner att göra, om man säger ålder. Men alltså, det går framåt. Det kommer bara att bli bättre. Jag tror på människans förnuft och mer kunskap och mer informationsteknologi och liksom hela den saken, att det kommer bara öppna våra sinnen och hela den biten. Jag är inte riktigt där idag. Jag menar, jag tror liksom någonstans att det har också blivit, man blir kanske lite tröttare med åren också, för att man inte härjad, tänkte jag säga, men härdad. Och samtidigt så tror jag att just nu så är läget rätt tufft alltså. Jag skulle inte vilja vara tonåring idag. Gud, det hörde jag mina föräldrar eller mina morföräldrar.
Verkligen, vad var det där för kommentar?
Nej, men alltså,
varför skulle du inte vilja vara
det? Alltså, jag vill inte ens sätta barn till världen just nu. För att det är 2050.
Det är för jobbigt att få inga sommornar.
Nej, 2050, då går det åt helvete. Då är det som... Då, nej,
men,
alltså, men, man vill inte vara
så
med.
Tänker ju inga föräldrar. Alltså, de ska få barn bara egoistiskt.
Pratar inte vi om apokalypsen jätteofta tidigare? Ja. Jag är inte optimist längre. Helt. Punkt.
Men jag tycker att jag ska prata ur jag-perspektiv. Jag blir ju snällare med åren. Mm. Jag blir mycket snällare mot mig själv. Men jag blir också mycket, mycket snällare mot världen. Mm. Och mina medmänniskor. Och jag har mycket mer förståelse för det ena och det andra. Och kan så här ursäkta människors beteenden eller, och där kanske att jag har blivit mer positiv, för jag tänker så här, ja, men det är inte så himla lätt och man gör så gott man kan, och medan när jag var 20 så kanske jag var mer snäv och bara kände bara så här, men du är dum i huvudet om du inte tycker på det här sättet. Det är inte så svårt, det är bara att göra. Men jag menar så här, nu har jag förståelse för att man kan vara en produkt av en viss tid eller produkt av en viss typ av historia och så vidare, som jag kanske inte hade lika stor förståelse för när jag var 20.
Nej, men jag tycker att det är intressant, för att jag har alltid varit så lite med det här att, men vad är man klassad som, för att...
Jag fattar, du svarar ju fortfarande på frågan om du är optimist eller pessimist.
Vad sa du?
Nej, men det gjorde han för tre veckor sedan, okay. Så sa han att han var optimist.
då
det var
ingången.
Okej, förlåt.
Nej, men jag tror att jag alltid har svårt för att jag tror att jag uppfattas som en optimist. Och jag tror att så här, skulle jag liksom tidigare när jag fått frågan bara så här, men det är klart att jag är optimist generellt. Men jag är också otroligt duktig på att se, vänta ett tag, här är det stopp. Här finns fallgropar. Alltså så att jag tänker, jag har jobbat liksom mycket i den så här kreativa branschen och haft workshops, så jag kan liksom direkt någonstans vara så här, okej, det här kommer inte komma någon vart. Så, och där är jag ju inte kanske då optimisten som bara, ja, men allt är möjligt och så vidare. Så att jag kan ju säga att jag har haft bägge i mig, så att idag så tror jag att jag har svårt att klassa.
Vilka har du haft i dig?
oj.
Det, alltså, vi har inte tid att räkna upp dem. Då kommer det avsnittet bli många, många timmar långt.
Om jag får omdefiniera mig, vi kanske har tre olika monologer här, men jag tänker också så här att man kanske blir man, nu säger jag också man, men klokare. Liksom, på något sätt så det går i konvulsioner. Om vi pratar om mänskliga utvecklingen, om vi kopplar bort så här, ekologin och sådana saker som är liksom naturligtvis helt livsnödvändiga, annars funkar ju ingenting. Så jag menar, hela den här skiten som har kommit fram med sociala medier och sådana saker, det får verka ut lite, känner jag nu. Att det kommer, alltså det obönhörligen så förändras det ju med att folk dör till slut. Det är som att det kommer nya generationer, det kommer nytt och sådana saker. Så att jag menar, om man tittar på utvecklingen i Polen till exempel. Oh, det är ju gamla Polen, det är liksom landsbygdspolen, äldre människor som, hela den utveckling som har skett de senaste åren. Ja, men det får verka ut ett tag. Det kan inte gå på räls spikrakt, och det kanske inte var helt rätt att det skulle gå spikrakt åt ett håll heller.
Ja, nej, men, och jag tänker att, så att jag är liksom någonstans i det här då, när du sa det, Anton, så jag tänkte på det, bara, jag vill nyansera den här bilden, jag vill förstå vad det handlar om, och jag har landat i att jag har jättehög tilltro till individer, men jag har på riktigt jättedålig tilltro till mänskligheten som kollektiv. Mm. Alltså så här, jag liksom, träffar jag en individ, då kan jag se all potential i världen. Men oss som kollektiv, tittar jag på vad vi gör, vi är så fucked. Alltså vår civilisation kommer, det finns ingen som kan övertyga mig om att vår civilisation kommer finnas kvar år 2100. Jag är helt övertygad om att det är liksom på väg åt helvete på den fronten. Men jag,
jag tänker ju inte ens, jag sitter inte ens och funderar på sådana saker. Jag är ju så happy-go-lucky och bara säger, men idag, imorgon, alltså jag har inte ens funderat. Men jag tror, om jag backar tillbaka, så har jag ju aldrig trott att jag ska bli gammal. Jag har aldrig trott att jag ska bli 60 år gammal.
Mm.
Idag förstår jag att jag kommer att bli 60 år gammal, för det är soon to happen. Men vad sa du?
Varför inte trott det? Eller tänkt att det
skulle bli? Nej, men jag har inte haft den bilden av livet som har varit speciellt långt. Jag har sett livet i 5 eller 10 års cykler. Mm. Jag har inte alls sett så här att jag ska bli 80 år gammal. Det har jag nu också svårt att se, att jag ska bli 80 år gammal, men jag ser att jag ska komma att bli 60. Men när jag var 20 så hade jag väldigt svårt att se att jag skulle bli 30-40. För jag såg inte längre än så. Och jag ser världen väldigt, väldigt, väldigt kort.
Skaffa glasögon.
Nej, men det är därför jag kanske är så här...
Det låter skönt.
Nej, men jag är helt obekymrad om miljön och de här. Alltså, jag bryr mig inte. Jag bara så här, jag lever här och nu. Jag tänker mer att vi måste ta hand om varandra inom den närmsta tiden. Och det kanske gör att jag är lite dum och lite gladare. Nej, att jag på något sätt så är en överlevnadsinstinkt.
Nej, men,
som jag...
Nej, men jag tror att det handlar om så här, ignorance is bliss. Och man kan välja sin ignorance på riktigt. Och det, för att jag känner igen mig i det du säger, men jag har ju snarare gått hela varvet runt och varit så här, mänskligheten spelar ingen fucking roll i det stora hela. Vi har ingen särställning. Livet på jorden kommer oavsett vad att fortsätta.
Det är en tröst faktiskt.
Och, exakt. Ja. Och jag säger så här, bläckfiskar kanske kommer bli den nya intelligenta arten på jorden när vi försvinner. Helt fine by me, för det är för mig som jag säger, men livet kommer fortsätta även om det inte blir mänskligheten. Och i det så har jag också kunnat landa i så här, nej, men då kan vi vara så snälla vi kan mot varandra idag och försöka förstå liksom det här, för att ingenting vi gör spelar ändå någon fucking roll. 2100 så kommer inte vår civilisation finnas kvar.
Nej.
Jag älskar den här samtalet så här, mycket vändningar. Bläckfiskarna tar över.
Underbart.
Men de är också lite skyddade från våran förstöring, för att de ändå lever i ett annat ekosystem, väldigt radikalt annorlunda. Jag tänker att aporna kommer inte få samma chans, för att vi kommer förstöra jorden. Nej, du tillräckligt ser. Mycket.
Du har liksom tänkt på det här.
Jag har tänkt på det här väldigt mycket, för att försöka identifiera, är jag i grunden optimist eller pessimist? Ja. Jag kan fortfarande inte svara på den frågan.
Men det är ju en intressant frågeställning, tycker jag. För att det är ju så man ser på det dagliga livet. Vaknar man upp till ännu en ny härlig dag, eller fan också, hur ska jag orka med det här?
Ibland är det verkligen, orkar jag med den här veckan? Klarar jag den här veckan?
Hörrni, kära lyssnare, är ni optimister eller pessimister, och varför? Alltså, hur tänker ni kring den klassificeringen? Eller
och har vi kvar några lyssnare efter det här?
Har vi kvar några lyssnare efter det här? Det är en bra fråga. Men är det så att ni har några som helst tankar eller synpunkter och, kring de här ämnena, så kan ni absolut mejla in till oss på hej@bogministeriet.se. Thomas, du ska få uppgifta fram vårt telefonnummer, för jag minns inte det. Jag har inte min telefon här. Du kan gå in på acast.com/bogministeriet. Där har vi våra podcasts och där så står det i beskrivningen av retroskopi av snitten vad vi har för telefonnummer.
Ja, vad bra.
Så ska jag säga
555.
Sök upp det nu. Sök upp det. Sök
eller
upp
så hittar du min telefon så kan jag absolut säga. Ja, det ligger där. Som försvann på vägen här, så kan jag ta upp det. Men det finns andra sätt också. Man kan gå in på vår hemsida som är vadå?
Bogministeriet.se.
Ja, och där finns det ett formulär. Och vad kan man göra med det?
Man kan vara anonym.
Ja. Oh, härligt att vara anonym.
Precis.
Sen men Insta.
På Instagram. Ja. Bogministeriet. Och på Facebook finns ja. Vi också.
Och Martinsons torg 12.
Exakt.
Var bor du?
På Facebook också. Ja, och herregud.
Och nu herregud.
Har Acast ändrat sina adresser.
Ja, och nu har de
vår adress funkar inte på samma sätt som det gjorde förut. Herregud.
Förändring.
Skitsamma. Om man då vill ringa upp oss så får man inte telefonnumret. Superhemligt. Men ni kan alltid mejla in till oss.
Telefonkatalogen.
Ni kan alltid mejla in till oss. Och gör gärna det, för ju mer ni mejlar in, desto mer sugna blir vi på att spela in avsnitt. Vi har blivit till exempel jättesugna på vårt lyssnarbrev, som ni säkert har hört under det här avsnittet. Thomas, Anton, tack för idag.
Tack ska du ha.
Hej då. Yes.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.